Hej, hej! David Fjell här. Jag vill tipsa om programmet Eurotalk som sänds varje vecka på Dobb-TV. Vi spelar in ett nytt program varje måndag där jag, Martin Åslund, Christian Borell och Marcelo Fernandes går igenom det senaste om den internationella toppfotbollen. Och just nu kan du testa Dobb-TV 2 veckor helt fritt utan bindningstid för att se Eurotalk och våra andra program på Dobb-TV. Detta genom att använda koden FOTBOLLSMORGON när du startar valfritt abonnemang via www.dobb.tv. Eurotalk kan du se hos Dobb-TV via en webbläsare eller genom att ladda ner vår populära app Dobb-TV. Så in på www.dobb.tv och testa 2 veckor fritt.
Big Six presenteras i samarbete med Come On. Nu med helt ny sportsbook. Då hälsar vi er hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Big Six. 8 omgångar av Premier League är spelade. Och det man kan konstatera efter den 8:e omgången, Björn Jonsson, det är ju, vilket det kanske ska göra, men det är en levande tabell i väldigt stora delar av den.
Verkligen, det är väldigt kul. Och en otippad serieledare i form av Tottenham.
Ja.
Som står på 20 poäng. Poängskörd har ju Arsenal och båda står på plus 10, men Tottenham leder på fler gjorda mål. Och så sitter då 2 poäng bakom. Hade någon frågat en hur det skulle se ut här efter när vi går in i det andra landslagsuppehållet, då hade ju väl 10 av 10 sagt, ja men City står väl på nästintill full pott.
Ja, i synnerhet när de har haft ett ganska tacksamt schema också. Nu mötte de ju Arsenal här igår söndag då, men i övrigt så har man mött ganska så lätta lag då på pappret. Ja. Det kommer bli tuffare framöver. Så det är klart att 2 förluster redan efter 8 omgångar, det är ju en missräkning. Och framförallt då om man ser till gårdagen att spelet inte klickar. Och jag tycker väl att vi kan börja just där då, med stormatchen på Emirates, där nog alla förutom Arsenal-supportrarna lämnade ju bara med lycka och glädje. Men vi andra känner väl att vi kanske blev lite rånade på en upplevelse och en bra fotbollsmatch, eller bra underhållande fotbollsmatch, för ja. Arsenal står ju för en bra fotbollsmatch. De stänger ner City totalt i den här matchen, så all cred till dem. Men jag läste den här matchen fel på förhand. Jag trodde att det skulle bli lite mer öppet och att Arsenal skulle blåsa på mer, men man valde en annan matchbild, man valde en annan taktik. Och det blev ju till slut efter 90 minuter väldigt lyckosamt då.
Ja. Ja, men jag tycker du formulerar det rätt där. Alltså det var ju väl en... Man kan väl argumentera för att säga att det var en bra fotbollsmatch. Men det var en väldigt tråkig fotbollsmatch. Mm. Sen får den ju ett spännande slut. Och väldigt kul för alla Arsenal-supportrar. Och mindre kul för alla City-supportrar där ute. Men det var en av de tråkigare toppmötena. Det var ju inte det här en korrekt seriefinal då. Men nästintill. Men en av de tråkigare toppmatcherna jag sett i Premier League på väldigt, väldigt länge.
Ja, det var väldigt. Det 2 avvaktande lag och inget lag som tog tag i det. Det var inget lag som fick kontroll på matchen. Och är det som så att ett lag får kontroll på det, då brukar man kunna se en motståndare som kan ställa om och hota på så sätt. Men här blev det ju 2 offensiver som lite fallerade. Och det kändes som att det var främst var fokus på defensiven. Kommer vi till startelverna så kan man ju också konstatera då att det är ju många viktiga spelare som saknas. För båda lagen. Ja. I Arsenals fall så är det ju Martinelli som är tillbaka på bänken. Han kom in och gör skillnad sen. Men det är klart att han är ju viktig för Arsenal. Och han har ju varit borta några matcher nu. Han inleder på bänken. Och Saka, där vi fick lite... Ja, men jag vet inte om Arteta stod för en liten rövare där på presskonferensen. Men man fick ju tron kring att han skulle starta. Det förstärktes ju efter Artetas presskonferens. Och sen under lördagen kom det rapporter om att Saka hade genomfört lördagens träningspass och att han skulle vara med i truppen. Han dök upp på Emirates, men han satt på läktaren till slut. Och det är klart att när Saka är out så är det ju ett stort avbräck.
Ja, jag jobbade med sändningen igår och vi får ju de här det vi kallar för anländarbilderna, alltså när spelarna kommer till arenan och sådär. Och de kommer ju, de bilderna kommer till oss kanske en och en halv timme innan avspark. Och precis som du säger, Arteta hade ju pratat på presskonferensen att jag har pratat med Southgate och han blev uttagen i landslagstruppen. Och tänker man, men, och han säger ju att han är redo att vara med, så får vi se om han startar eller inte. Och då tänker man ju att men då är det inte så farligt, även om det såg ut att vara en baksida där mot Lans. Och Saka är med på de här anländarbilderna och är med, och han har ju på sig liksom de här officiella matchdresserna och så här, och då tänker man, ja men han spelar ju. Och sen började det typ 10 minuter innan elvorna släpptes, var det, då kom det ut rykten på Twitter att ja, men han är inte ens med i truppen. Så att han går ändå med hela laget och så där. Och sen är han inte med, och nu så kommer han inte heller vara med i landslagstruppen. Så att det var lite förvånande. Och jag hade annars känslan inför att starta Saka, då tror inte jag att Arsenal förlorar den här matchen. Med tanke på hur City har sett ut utan Rodri. De vann ju mot Leipzig, då spelade ju Rodri i Champions League. Men mot Newcastle i ligacupen, mot Wolves, så var faktiskt City dåliga. Det var två dåliga insatser, så jag kände att det är lite formsvacka här. Men sen när Saka inte startade, då var jag lite mer osäker. Att, jag vet inte om de har riktigt den kraften att slå hål på City då. Och att de kanske också blir lite försiktiga.
Nej, men vi har ju verkligen fått svar på vem som är MVP i det här laget. Kevin De Bruyne är ju saknad. Han har ju knappt spelat någonting i år. Han gick väl sönder i första matchen mot Burnley, va? Och då har han haft en ganska stökig försäsong där han skadade sig i slutet av säsongen i fjol där, i Champions League-finalen. Men De Bruyne har ju varit borta i perioder under sin City-session, och jag tycker att City har kunnat hantera det på ett bra sätt. Sen vet vi alla hur viktig han är, och han hade ju såklart varit jättenyttig i den här och alla andra matcher också. Men då, det känns som att då kan Bernardo Silva kliva fram. Det finns några andra kvalitativa mittfältare eller anfallare för den delen som kliver fram och avgör matcher. Men i Rodris fall då, han står ju nästan alltid där ute. Och efter det här idiotiska röda kortet då, för några omgångar sedan, så har han ju då, som du är inne på, missat de här matcherna. Och då går inte City riktigt att känna igen. Och Pep uttryckte sig ju det också på presskonferensen efteråt. Att han, hur stor saknaden är av honom.
Ja, precis. Och att det var en stor anledning till varför de gick in så pass försiktiga in i den här matchen. För man såg det ganska tidigt att ytterbackarna går inte. Nej. De fyller inte på. De tar inga risker här. Utan de ligger bara och liksom... Man kände att City tar 0-0 här och går hem. Och det var lite det Pep var inne på, just med avsaknaden av Rodri. Och han har ju sett det här i matcherna mot Newcastle och mot Wolves. De är ju sårbara. Så att det bjöds ju inte upp till någon dans här. Nej. Det kanske var rätt. Sen blir det ju det här slutet då. Men man pratar om City som har varit så otroligt mäktiga. De har ju vunnit 5 av de 6 senaste säsongerna av Premier League, och att de kan spela med, de har 3 elver typ som de kan ställa upp, det spelar ingen roll, men de är ju faktiskt sårbara. De kan inte ställa ut hur många världsstjärnor som helst, och jag menar Gündogan som försvann i somras, Kevin De Bruyne skadad, Rodri avstängd, 3 matcher.
Mahrez är ju inte där heller, vilket är en viktig spelare
någonstans. Det är ju klart att det påverkar. Sen tycker jag att det är lite intressant med typ situationen med Jack Grealish. Han var liksom hur bra som helst förra säsongen. Han spelade honom hela tiden och vinner trippen. Nu får inte han spela.
Nej. Han har ju varit lite småskalad och lite blek. Och sen också så får vi inte glömma vilket firande han hade ändå.
Jag undrar nästan om det var någonting som Pep kanske, nu spekulerar jag. Och Pep reagerade på att så här, du festade lite för mycket.
Ja, men om du lägger ihop allt det här att han har varit formsvag också, då är det klart att man någonstans kan känna, tror jag, som tränare att vänta nu, du körde ganska hårt. Har du börjat slarva här nu när du har vunnit en trippel? Det är ju fortfarande så att Grealish inte har så mycket i pokalskåpet där hemma innan den säsongen. Nej. Och kanske då att Pep vill väcka honom här för att det har infunnit sig en viss mättnad. Men han var ju given i alla elver i fjol, och igår så spelade han inte en minut. Rico Lewis var jättefin mot Leipzig. kliver in här och ja, jag ska inte säga att han är dålig, men
hade
men,
lite märklig, jag var lite svårt att fatta hans position. Han var lite fri roll.
Ja, men
han var lite överallt.
Ja, precis. Han skulle väl vara en av de centrala mittfältarna, men han hade en ganska flytande roll och, ja. Och han gör som sagt ingen dålig match, men det är klart att de spelarna du nämner, Gündogan, Rodri, De Bruyne, som liksom, det var ju tre man av mittfältet i stora delar av fjolåret, och ibland var Mahrez till höger och ibland var Grealish till vänster, eller ofta var han det, och då är det klart att det har bytts ut väldigt många spelare i det här City, och det kan ju ta lite tid innan allt sitter.
Ja, för att vi hade vi en intervju med Grealish och Haaland som norska Viaplay gjorde, en ganska flamsig intervju som handlade mycket om kläder och annat tramsigt, men då pratade de om det som ändå var intressant spelmässigt. Då pratade Grealish om det här att han och Haalands samarbete, att det tog ett tag för dem att så här, hitta ja. Varandra och förstå varandra. Och nu till exempel, som du säger, så nu har Haaland till exempel Doky på kanten. Och det kan ju också spela sin roll. För att sen blir det ju lite, jag tycker att det blir lite överdrivet när man så här börjar håna Haaland för att han var helt osynlig igår. Så där är han ju. Sen dyker han ju bara upp på rätt plats och så gör han ju tap in. Han
möter ju kanske en av världens bästa mittbackar just nu i Saliba.
Ja, Saliba hade ju faktiskt två ganska tuffa dueller mot honom där han går segrande och hade bra koll på
honom. Det var imponerande att se faktiskt. Och nej, men jag tycker Arsenal stänger ner. Alltså Phil Foden är osynlig. Han har ju använts mer centralt i banan den här säsongen. Men han gör en blek insats. Och är det centrala mittfältet så bleka? Eller, ja, men Kovacic har ju också en otroligt tuff match. Och jag vill landa i det att så här, 0-0 hade inte varit orättvist.
Nej.
Det hade varit ganska spelande matchbilden. Samtidigt är det inte orättvist att Arsenal går och vinner den här matchen. För jag tycker att de borde spela den här matchen en man mer i majoriteten av matchen. För att Kovacic, att inte han visas ut efter de här två situationerna. Det går ju absolut att argumentera för att det ska vara rött kort redan vid första. Vi hade diskussion, du och jag, vi tyckte att det där är rött kort. Mm. Sen kan jag någonstans gilla ibland i stora matcher att man har en lite högre ribba. Men det där är det där kan sluta så illa. Så att där ska han faktiskt nog ha det röda kortet. För att inte tala då om det andra situationen. Där det går ju nästan, det hade varit ett hårt rött kort. Men det är ju ett såklart gult kort. Och då när Kovacic strax innan har fått det där orangea kortet som snuddar på rött. Att han inte får lämna planen när vi har gjort det här för några veckor sedan. Som fick två otroligt billiga gula kort och fick lämna planen. Det gör ju att man fortsätter att fundera lite på vad domarna sysslar med.
Inkonsekventa domsluten. Men precis som du säger. Alltså jag tycker att den första situationen, jag tycker att det är rött. Jag kan ändå köpa att man tar en varning där, att det är orange. Mm. Sådär. Men där, jag tycker nästan att den andra situationen på så sätt är värre, att det inte blir kort på den. Jag kan ändå köpa att det blir ett gult på det första. Även om jag nog hade dragit fram det röda. Men att det andra inte blir gult, det är ju, alltså det är ju sinnessjukt.
Ja, alltså man tänker ju bara att domaren går runt i bakhuvudet och säger att han får passa sig nu. Han har ett orange kort i bagaget här nu, och vid minsta lilla så skickar jag fram det. Och då att han inte kliver fram och skickar upp det andra gula, det är oerhört märkligt. Så på så sätt så borde Arsenal varit en man mer i den här matchen.
Och det finns ju det här som jag vet att Myggan pratade om förra veckan när vi hade det allt skit som hände i Tottenham Liverpool. Att Michael Oliver alltså är iväg och frilansar som domare i Förenade Arabemiraten. Det som är alltså Citys ägare. Jag tror ju såklart inte att City betalar honom och att han känner någon skuld att han ska vara schysst mot City. Men det öppnar ju för spekulationer. Och jag tycker det är konstigt att Premier League tillåter det. Att, ja men vänta, du kan ju inte åka och döma i Förenade Arabemiraten. Det är ju kopplat till Citys ägare. Där finns det ju en intressekonflikt såklart. Och det öppnar ju upp för konspirationsteorier. Så att det kan du inte göra. Jag tycker det är väldigt märkligt att han får göra det.
Ja, nej, det är,
men sen som sagt, jag vill vara tydlig med, jag tror absolut inte att det är så att City pröjsar honom extra för att döma fördelaktigt här, men det blir en konstig situation.
Man märker ju att många supportrar, det är ju lätt att bli det, att de blir konspiratoriska och har ju ett agg mot City som har vunnit så mycket och har de här dessutom då anklagelserna mot sig gällande fusk, och så får man inte ett rött kort igår. Men det går faktiskt att argumentera för att City också ska ha en straff i första, när Guardiol har den där, det är väl deras farligaste målchans som Rice nickar bort på mållinjen. Mm. Det är Ödegaard som är ganska brysk där.
Ja.
Och det hade inte varit felaktigt att visa upp att ge en straff. Så att, ja, men på det hela så är det ju faktiskt City som gynnas av domaren i den här matchen. Men till slut då, så gör ju Martinelli som kommer in då och ja, han tillskrivs det där målet, även om det går ju verkligen att säga att det är ett självmål också. Men starkt av Arsenal som vänder någon form av trend här också. Det är alltså första segern i ligan sedan den 21 december 2015. Det har snart gått mot 8 City, år sedan. Mot City. Mm. Några andra segrar däremellan. Men de har ju slagit dem lite i FA-cupen och här nu senast i Community Shield. Även om det var ju efter straffar.
Mm.
Så det var egentligen ett kryss. Och det är ju för Arsenal och så oerhört viktigt att kunna rå på den stora jätten. Och ge ju dem en otrolig energi här nu in i säsongen. Jag tror att alla där uppe nu känner Liverpool, Spurs, att City vacklar lite. I alla fall här och nu. Sen vet vi att de har vacklat under höst tidigare. Men framförallt från januari brukar de trumma igång. Det är möjligt att de gör det. Men nu känner toppkonkurrenterna att det kan vara som så att City är under ett ombyggnadsår. Mm. Och då ska vi försöka ta chansen att nå hela vägen. Vilket gör den här ligan. De som jag vill ha med där uppe då. Det är framförallt två utmanarlag i form av Arsenal och Liverpool. Sen får vi se då hur länge Spurs som leder ligan orkar hänga med. Men jäklar vad intressant det blir framåt.
Ja, precis. För Tottenham har ju visat, håller de den här högsta nivån. Kan de hålla den, alltså inget lag kan hålla sin högsta nivå genom en hel säsong. Men kan de hålla den här tillräckligt länge och att dipparna inte blir för långa och för låga, så kommer ju Tottenham vara med där uppe. Och detsamma gäller ju Arsenal och Liverpool såklart. För vi vet ju att City är ju liksom, deras lägsta nivå är ju väldigt, väldigt hög.
Mm.
Så kan de andra lagen hålla det, då är de ju såklart med. Men jag tror också att de andra känner att ja, men det här kan nog bli en sån säsong där vi kan rå på dem. Och det som du är inne på med Arsenal, tidigare säsonger fram till förra säsongen, så hade ju Arsenal generellt svårt mot Big Six-lagen. Man hade svårt mot Liverpool, man hade svårt mot Chelsea, man hade svårt mot United. North London-derberna, de är lite så här, Arsenal vinner hemma, Tottenham vinner hemma. Men nu så såg man förra säsongen, då började Arsenal vinna mot Big Six-lagen. Man hade fortsatt svårt mot City. Man förlorade i båda de mötena. Och i slutändan skilde det ju 5 poäng. Mm. Det är ju de 6 poängen som avgör om man vill hårdra det. Nu tar man ytterligare ett kliv den här säsongen. Nu slår man City. Så nu har man ju verkligen, man har tagit steg för steg och blivit ett etablerat topplag. Och nu visar man ju återigen här att, som det ser ut nu, bara 8 omgångar in. Men att man är med där uppe igen. Förra säsongen var inte bara liksom en lyckoträffsäsong när allt stämde. I princip allt. Nu gick man inte hela vägen. Men man visar ju att ja, man har tagit ytterligare kliv. För nu slår man faktiskt City.
Sen tror jag att tidigare har ju nästan varit uppe. Ja, men Liverpool och City, de har nästan varit uppe och nosat på 100 poäng. Det tror jag inte vi kommer få se mästarna på i år. Jag tror att det kommer vara lite mer jämn tabell. För att vi har så många. Ja, men så många bra lag topp 10. Alltså nu ser vi, om vi kollar på tabellen, så har vi ju till exempel Aston Villa på en femte plats. Och det blir inte lätt att åka till Villa Park. Och de kan även lugga Big Six-lag även på bortaplan. Vi har Brighton där som vi såg igår. Jag tror inte Liverpool är allt för missnöjda att lämna med en poäng i den tuffa bortamatchen. Och sen så tror vi väl, eller vi får se, men Newcastle är där också, svårt lag. West Ham har smygit upp och gjort en jättefin säsongsinledning och ser verkligen bra ut.
Mm.
Och Chelsea, United är väl också lag som förhoppningsvis tar kliv under eller förmodligen ska jag säga, tar kliv under säsongen. Vilket gör att vi kommer se många lag som tar poäng av varandra.
Ja, och sen har vi de här skadorna som drabbar alla lag. Och nu har inte jag kollat om det är så mycket fler skador än vad det var vid den här tidpunkten förra året. Men det är ju väldigt mycket skador på. Det drabbar ju alla lag egentligen. Och det är inte bara dussinlirare som är på skadelistan, utan det är tongivande spelare. Och det kommer ju också såklart påverka lagen att de kanske inte, att vi inte går mot en sån här 99 eller 100 poängs nej. Säsong. Tror jag.
Nej, vi får se vad det slutar på i slutändan. Innan vi släpper den här matchen så vill jag... Många i Arsenal är glada idag. Men det är en spelare jag faktiskt tycker synd om. Och det är ju Aaron Ramsdale. Mm. Som har ju blivit av med den här platsen nu. Det slår vi bara fast. Det är Raya.
Även om Raya tyckte igår, han var lite svajig med fötterna. Just som det.
Och du,
som
är... det var det jag ville komma på. Alltså Raya är ju en bra målvakt. Men den här psykosen som slår mot ett lag... När en tränare har bestämt sig för att nu ska vi gå via vår skickliga målvakt i uppspelen allt oftare. Mm. Den är livsfarlig. Alltså. Ja, vi ser att United håller på med det.
Alltså, City var ju nära där i att...
Alvarez, den är ju burgaven. Ja. Och det där, frågan är om det inte kostar mer än vad det smakar att hålla på med det där. Jag ser fördelar med det, hur man kan slå ut en första press. Men samtidigt också kan det kosta väldigt mycket. Vi ser att det röda laget i Manchester, där kostar det väldigt mycket. Mm. Nu har ju inte Raya stått för någon tavla ännu, men det är lite läskigt här nu att de ska implementera det i ett redan fungerande lag. Arsenal var ju väldigt fungerande i fjol. Och det var inte där man kände att okej, de måste få in en mer
Vi var ju alla förvånade när Raya lånades in. Ja. Faktiskt är,
ja, precis. Just, men... Och Ramsdale, det var ju han och Osaka och Ödegaard kändes som de mest givna i det där laget. Och nu är han åsidosatt och han inser nog att det här är kört. Det kommer vara en passningsskicklig målvakt vi ska ha där. Och då håller inte Arteta med särskilt högt. Så att han får väl leta efter en ny klubb då i januari. Men jag säger inte att Raya har gjort det dåligt. Utan han är ju bra. Och jag ser att han är bättre med fötterna även om du höll på att straffa sig igår. Men jag tycker att han är inte så mycket bättre som målvakt. Snarare tvärtom. Utan Ramsdale är ju förmodligen Englands nya etta framöver. Och den klubb som får in honom kommer ju att vara väldigt nöjda.
Ja. Så är det. Men sen kan man ju säga överlag så var det var inte bara Raya, det var ju mycket tekniska misstag, speciellt i första halvlek från båda lagen.
Ja.
Det var väldigt mycket slarv och sådär. Så att, men ja, det får man väl slå fast nu att Raya är ju såklart etta.
Ja, så är det. Men grattis till Arsenal och grattis till alla oss som följer ligan rent generellt, för vi kan få en riktigt... rolig toppstrid. Även i år. Den levde ju rätt länge i fjol. Men det vore ju fint att få in flera lag i den.
Just med att, nu är det klart, alltså City kan de är väl fortfarande favoriter till att vinna ligan. Men i och med att de har vunnit 5 av de 6 senaste säsongerna så är det ju lite så här med Premier League. Att det har ju nästan varit, visst Liverpool var ju uppe och tampades med dem, men det har nästan varit ett elagsrace här. Och att ligan blir lite tråkig på det sättet. Att, ja, men alla tippar City vinner och så vinner de och vinner och vinner. Och att vi nu ändå får, vad det verkar, en tight titelstrid.
Ja, det hade varit en sak om vi hade känt att City vore lite mätta nu. Att de där kommer nog att växla upp till våren. Att Gündogan kommer igång och att De Bruyne har en lite trögstartad säsong. Och de offensiva spelarna fått igång poängproduktionen. Men många av de här är ju dels skadade eller har lämnat laget. Så att det är en ombyggnad som sker. Ja. Vilket gör att City kan nog känna lite oro.
Måste jag säga, men apropå Saka. Nu blev det ju 3 poäng så att det spelar inte så stor roll. Men att Arteta startade med Saka mot Lens. Det var ju många som reagerade på det. Varför gör han det? Den här borta matchen spelar egentligen inte så stor roll om man förlorar heller. Det är klart att de går in för att vinna. Men den här gruppen ska de ju klara av ändå. I och med att det är en på pappret så lätt grupp för Arsenal. Och att Saka har haft känningar. Startar honom inte där och så gör han det. Och så går han ut i 30. Det hade ju kunnat kosta väldigt mycket.
Men han bör väl vara tillbaka. De har ju en spännande match efter uppehållet då. Med Chelsea på bortaplan. Och då behöver de ju Saka. Så att han är förmodligen tillbaka då. Tråkig match tyckte vi. Men imponerande ändå från Arsenal. En mer underhållande match. Den spelades ju på Amex Stadium. Mellan Brighton och Liverpool. Big Six är sponsrat av EA Sports FC 24. Kalle, du, ditt Chelsea, de har det ju ganska tufft i verkligheten nu. Och då undrar jag, hur går det för dem i din FC24-karriär?
Ja, men tackar som frågar. Där går det bättre faktiskt. Jag har till och med lyckats värva in Vinicius Junior och lira med honom som nia, tror det eller ej.
Fastna nu inte i verklighetens Chelsea, Kalle. Det mår du bara skit av. FC24 använder visserligen 3 nya banbrytande tekniker för att få spelet att bli det mest realistiska fotbollsspelet någonsin. Men det är fortfarande du, Kalle, som har makten i spelet.
Så är det verkligen, och just Vinicius Junior ser ju sjukt realistisk ut.
Det finns över 1200 unika löpstilar på spelarna i FC24, så det har gjorts ett gediget arbete. De har analyserat mängder av videoupptagningar från verkliga proffsspelare. De ringde inte direkt till oss och bad om att få filmsnuttar på när vi spelar.
Nej, det var väl tur det. Vi får snacka om spelet istället, där är vi mer betrodda.
Ja, och en till riktigt fin sak med EA Sports FC24 är att de har rättigheter till Premier League och Champions League och ungefär 30 ligor därtill. Allsvenskan inkluderat.
Det är bra.
Vem hade du gett högst ranking i Premier League då, förutom Haaland?
Ja, det måste ju vara någon i Chelsea, va?
Nej, inte direkt.
Nej.
De Bruyne är det faktiskt. Och han har ju faktiskt 91 i totalbetyg, precis som Haaland.
Ja, det ska han verkligen ha också.
Ja, det är bara att längta hem hela hösten och hoppas att din FC24-karriär smittar av sig på verkligheten.
Det hoppas jag med.
Vi säger stort tack till EA Sports FC24 som sponsrar Big Six. Mellan Brighton och Liverpool, som slutade 2-2 till slut, vilket jag tyckte i slutändan var ett ganska rättvist resultat. Jag fortsätter ju, liksom många andra, att imponeras av Brighton. Jag imponeras av Liverpool i stora delar också. Men jag tycker att Brightons första halvlek är riktigt, riktigt bra. Och det är ju häftigt hur det snurras i den där elvan. Det har vi lärt oss nu, att det är några som spelar torsdag och några som spelar lördag. Och sen finns det ingen logik i det, utan De Zerbi har väl idéer utifrån varje matchplan. Men igår då, så är det två Premier League-debutanter. Igor Fiorentina tidigare, va? Igor Julio tror jag heter.
Brasse
som kliver in, har ju spelat i Europa League. Kliver in som mittback igår bredvid Dunk. Men framförallt då Carlos Baleba. Som de plockade in efter att Caicedo lämnade då i augusti. För, alltså det är en hög prislapp, i synnerhet för vad Brighton. Köptes för 30 miljoner euro från Lille. Och han har de väl, som alltid då, när det handlar om när De Zerbi plockar in spelare, så är det väl en inlärningsperiod såklart innan man slängs ut i hetluften. Men han visade igår att han var redo. Vilken häftig värvning, och alla scouter då. Jag förstår ju att det finns klubbar där ute, det är ganska så avancerade scouting-system. Det är inte så att han är en ny bekantskap för övriga Premier League-klubbar, utan snarare då kanske att man sitter och väntar på att han ska ta ett sånt här kliv till just Brighton, och sen blir man jätteintresserad av. Men Baleba visade här att de har på nytt har hittat ett guldkorn. Och då förstår man ju, vi har ju vår svensk där, Yasin Ayari, hur svårt det är att slå sig in i det här laget. Troligt. För det är bara Det finns så mycket talang i det här laget. De är så bra på att plocka guldkornen där ute. Och det blir ju som konkurrens att det är ju jättesvårt att vara den där spelaren som slår igenom. Och vi hade Yasin Ayari, det kan man verkligen lyssna på, för vi pratade mycket De Zerbi i Fotbollsmorgon lördag.
Just det.
Då hade vi lite tränartema och vi ringde upp Ayari som fick berätta då om hur det är att jobba med De Zerbi. Och jag bad honom att plocka ut någon så här enskild spelare som han är imponerad av. Och han säger också det, vilket man...
Svårt att hitta någon.
Att det är helheten i De Zerbis system där alla blir så bra. Men han sa faktiskt att Estupiñán tycker han är ligans bästa vänsterback. Nu är han skadad i den här matchen. Men Brighton står för en bra match. Jag tog väl i lite väl mycket på Twitter och sa att de var fullständigt överlägsna. Det kanske de inte var, men de dominerar ju den här matchen. Och jag tyckte Liverpool var ganska bleka i att de... Ja, men okej att Brighton får äga mycket boll och dominera matchbilden. Men jag trodde att Liverpool skulle hota dem mer i omställningarna. Och hade det inte varit för det här slarvet som Brighton står för i slutet av första halvlek, så kanske man hade klivit in i pausvila med 0-0. Men man hamnar istället i underläge och Mohamed Salah, han är ju, ja, det slår han in i straff då, men också väldigt bra ute i spelet. Men jag är fascinerad av Brighton, och någonstans så tycker jag 2-2 är rättvist i slutändan, att de får det där 2-2-målet.
Ja, men det håller jag med om. Och apropå De Zerbi, jag tror att han har använt flest tonåringar av alla Premier League-lag den här säsongen så här långt. Sen har vi också Adingra som gör det första målet.
Det här var inte hans första match.
Nej, precis.
Men väldigt snyggt av honom.
Så kommer ju från början från Nordsjälland och den här Right to Dream-akademin och hittar in i Nordsjälland. Sen gick jag till Union Saint-Gilloise och sen då till Brighton. Men det är fascinerande. Men där har vi också i Brighton har vi också, apropå att dribbla med målvakter. Där kör han ju med han Verbruggen. Och vi har ju sen tidigare då, så finns ju Stil där. Och där verkar det också vara lite så här fram och tillbaka med vilken målvakt han kör med. Så han laborerar även där.
Ja.
Men för Liverpool var det ju positivt såklart att Trent var tillbaka. Mm.
Tycker han gjorde det bra också. Alltså, jag tycker... Ja. Mittoma visar ju varför han också skulle kunna vara aktuell för Liverpool. Alltså, det där är ju en spelare med väldigt mycket spets. Och det kanske, alltså, Diaz är ju väldigt nyttig i spelet. Men han behöver kanske bli en bättre poängspelare för att Liverpool ska vara helt nöjda. Mittoma visar tendenser här som vi har ju sett tidigare hur bra han är. Men jag tycker ändå att Trent, han blir absolut inte avslöjad här. Utan Trent gör det bra tillsammans med...
Jag tycker McAllister hade en ganska tuff match.
Ja, jag är inne på det också. Och jag börjar landa i lite i att han har ingen klockren roll. Det är ju att han får bära mycket av det defensiva ansvaret här. Sen ska jag ändå inte stå för det misstaget han gör. Jag tycker också att Van Dijk måste lastas lite för det, för det också. Det är en... ganska risktagande passning han slår där. Ja. Men McAllister är inte klockren ännu i Liverpool. Men jag är också inne på att han måste få pulsera mer mellan straffområdena och vara mer i offensiv tredjedel och komma upp i de ytorna också. Mm. Nu blir det väldigt mycket att vara med i uppspelsfasen. Och det är ju det vi har tjatat mycket om här i podden, att de inte har den här tydliga sexan. Den här Endo som alla lovordade, han fortsätter ju att sitta väldigt mycket bänk. Och det ska man ha med sig, att han kommer ju från en betydligt lägre nivå när det kommer till mycket i form av Stuttgart kommer han väl ifrån. Och jag tycker inte att... det känns som att... Nu har vi sett honom för lite för kanske att bedöma honom. Men det känns som att Klopp har sett tillräckligt för att han inte ska ge honom chansen att starta i den här rollen som han är tänkt till. Utan där får de ju faktiskt hitta på något. Jag tycker att det blir bättre. Liverpool får... det blir ganska ordentligt utrullade utan att släppa till jättemycket. Men jag tycker det blir bättre när Gravenberch kommer in i andra halvlek och Harvey Elliott kliver ut. Då får de lite bättre kontroll på matchen. Men det är ju chanser åt båda håll faktiskt. Så att det hade ju kunnat sluta med att något av lagen vinner. Sen måste jag säga att Liverpools försvarsspel på 2-2-målet... Man ska ju inte kunna träna in en boll där bakom. Det är väldigt dåligt, tycker jag. Och Dunk är förvånad dåligt att den bollen dyker upp på honom. Han fattar inte ens att han har gjort målet.
Exakt.
Och i det skedet, det är inte långt kvar av matchen. Där måste bollen bara bort.
Nej, det håller jag med om. Nu väntar ju ett lite lättare schema för Liverpool. Men återigen så får de en sån här 13-30-match. Merseyside derby.
Förstår hur och de var, förbannade de blir.
De var ju en del sydamerikaner som ska iväg på
landslagsuppdrag. Verkligen så. Nu är ju åter avstängt. Han är tillbaka nästa. Jag räknar med att han startar. Salah spelar ju alltid. Men både Nunez och Diaz ska ju iväg till Sydamerika och de brukar ju spela oftast ganska sent då. Så de hinner ju knappt tillbaka innan de ska stå där vid lunch och ta sig an ett Merseyside derby. Sen är det nog ganska lätt för dem att tagga till just en sån match. Sen är ju fördelen för Liverpool och Spurs att de, för jag räknar nästan bort Europa League på så sätt att det är bara fokus på helgerna nu.
Ja, men de har ju tre raka hemmamatcher. Så
ja.
Everton hemma, Toulouse hemma och Nottingham hemma. Och sen efter det väntar ju Bournemouth, förvisso i ligacupen då, men och sen Luton i Premier League på bortaplan. Så att det
och så bra som Brighton är och så bra som, det är inte bara den här matchen, de har ju varit bra under väldigt lång tid, så tror jag att Liverpool ändå känner att krysset är helt okej här. Det är ingen katastrof.
Nej, verkligen.
Även om det är klart att en trepoängare var nära och det hade varit en riktigt fin känsla att kliva in med det till landslagsuppehållet. Men Liverpool blir att räkna med. De som hade frågetecken till om de skulle ta sig tillbaka till Champions League-spel, kan nog glömma det, utan det är ett givet topp 4-lag i alla fall. Och så får vi se hur långt det räcker. Fler matcher under söndagen. Måste ju såklart nämnas att Alexander Isak, mycket på grund av att Wilson har varit skadad såklart, han sitter ju dock på bänken här, får speltid och han får göra två mål. Och han får göra det på ett sätt som Wilson brukar göra. De här skyttekungsmålen.
Ja, precis. Det är lite tap in mål och de här att vara på rätt position vid rätt tillfälle. Och jag tänkte nästan att han skulle få inleda bänk här. Inte för att han har varit dålig. Han har ju gjort mål i tre raka matcher. Men just att han har spelat så mycket. Och att det kanske skulle vara logiskt då att man jämfört med hur man har sett att, hur det har varit tidigare. Att kanske Callum Wilson skulle få starta där. Men Isak får starten. Han gör två mål. Han är alltså tvåa i skytteligan just nu. Haaland står på 8. Alexander Isak står på 6 ja. Kassar. Så att, det är häftigt. Så att,
finns det ett par bra målskyttar i den där ligan. Så att det är ja. Väldigt
ja, men fortsätter det så här så, och att Isak får hålla sig skadefri. Vi minns vid den här tidpunkten förra året så blev man ju skadad efter landslagsuppehållet i september tror jag var förra året. Och han missade stora delar av säsongen. Och det blev liksom ganska hackigt även om han gjorde, landade väl på 10 mål till slut. Men det här kan ju bli en sån här säsong. Fortsatt så här, då hamnar ju på, kan ju nå upp mot 20 kassar.
Ja. Och det vore ju otroligt imponerande. Ja, han ska ju gå över 15 i synnerhet med den här starten. Och kan han nosa på 20, då är det ju väldigt bra. I synnerhet då, vi kollar på Salah, han spelar varenda minut. Haaland spelar varenda minut. Son spelar varenda minut. Det gör ju inte Isak, utan han har ju fått snurra en del. Men jag hoppas att, det är så skönt här. För att jag tycker man ser ganska tydligt att han är en bättre fotbollsspelare än Wilson. Han bidrar ju mer till Newcastles spel.
Ja, ja.
Men Wilson gör ju alltid mål. Och det är svårt att bänka en sån spelare. Men när Isak då börjar göra de här målen, så... visade på att nej, men han ska ha mer förtroende, ännu mer förtroende än vad han har fått tidigare från Eddie Howe. Och att Wilson helt enkelt får nöja sig med kanske ligacuper och FA-cuper och agera inhoppare. För att Isak ska ju aldrig, han ska ju inte, sen kan jag köpa så här, har de Sheffield United hemma och de har spelat Champions League i veckan, ja, men då kanske Wilson får starta den matchen då för att man är lite sparsam. Men jag tycker att 4 av 5 Premier League-matcher, det där ska Isak ha starten.
Absolut. Och lite tråkigt då för Isaks del och för Newcastles del att de tappar den här ledningen. Vänder på steken, tar ledningen och att de backar ju hem efter det. Och låter ju, och det är kanske inte så konstigt heller, men man hade ju, stod ju för en riktigt fin insats i Champions League i veckan och en tuff match mot PSG, så det är klart att det kan ju finnas en del fysisk och mental trötthet som spelar roll. Men att man backar hem så mycket och låter West Ham ta över, för West Ham körde ju på i slutet.
Men lite nog mentalt och fysiskt trötta också då, att de har spelat, det var ju en rejäl urladdning mot PSG här senast,
så,
att det kan nog vara det. Och sen är ju West Ham tunga när de väl får vittring.
Ja, West Ham borta är ju inte en jättelätt match.
Nej, och jag måste säga att det är imponerande med Moisen då, som man har skrek sig hes. Man skrek sig hes kring honom i fjol när man var känd att ta bort den där gubben nu, låt han gå i pension. West Ham behöver något nytt, för det är ändå en klubb med ambitioner som lägger mycket pengar på det sportsliga. I alla fall har de gjort det den här sommaren. Men det är ett bra lag, känner man.
Visst trodde man ju att han skulle få kicken. De låg ju riktigt illa till.
Ja.
Men de gjorde aldrig det, och det får man ändå ge cred till ledningen. Att de höll fast vid honom och så tog de en Europatitel. Ja. Och nu är de ju liksom, ligger de sjua.
Ja, efter nu är de där och stör igen och spelar ju Europa League också eftersom de vann den där titeln. Och jag tycker så här, jag kommer ihåg när Aston Villa sålde Jack Grealish, då skulle alla de där pengarna fördelas ut på nyförvärv. Men ändå så blev Aston Villa ett sämre lag. West Ham har sålt Declan Rice, men man har gjort väldigt bra nyförvärv i form av Alvarez på det centrala mittfältet. Du har ju Ward-Prowse.
Som hade en frispark som var, det var inte långt ifrån.
Nej.
Och när han kliver upp i ett bra frisparkläge,
det är straff,
då är det som en straff.
Ja. Och de har även, på tal om Right to Dream då, Kudos som kommer in och får göra skillnad. Jäkligt snyggt mål måste jag säga, som han står för. Och de har ju haft lite tur får man väl säga, att Paqueta var inblandad i den här, eller jag vet inte om den utredningen, den pågår väl fortfarande. Det brukar ta lite tid, det lärde vi oss med Tony. Men det blev ingen övergång till Manchester City, utan han blir kvar i West Ham, och då spetsar han ju den där offensiven ytterligare. Så att West Ham blir verkligen att räkna med. Jag säger inte att de kommer nosa på en topp 5-position, men en topp 8 är ju inte otänkbart faktiskt.
Nej, det blir ingen bottenstrid. Ja.
Nej, det blir definitivt inte som i fjol. Och Jared Bowen har ju förlängt nu också. Skrivit ett 7-årskontrakt, va? Tror jag han kritade på till slut. Och jag, ibland känner man så här, ska inte Bowen kliva vidare till något bättre? Samtidigt då är han ju väldigt dyr att lösa för en toppklubb, och det är inte givet att han kliver rätt in i ett annat lag. Så att jag tror att han kan känna sig ganska nöjd med att spela i West Ham, och när han är i bra form, då aspirerar han även på en landslagsplats.
Ja, precis, men det är lite som du säger, att om man tittar på de andra topplagen, vilka spelare ska han konkurrera ut då? Så att i det här läget så är det väl kanske svårt att se att något annat topplag plockar honom.
Nej, så är det. Det var lite Liverpool-rykten där. Men de har ju förnyat sin topp 10 på andra sätt då. Till lördagen tar vi oss och där... Come On är ju med och gör Big Six möjlig.
Ja, så är det. Och vi är väldigt glada att ha med spelbolaget Come On som precis lanserat en ny sportsbook med riktigt grymma odds då. Och vi kommer, som du sa, inte bjuda på några speltips idag. Men vi vill däremot berätta att Come On just nu har en bonus på 100% upp till 500 kronor för nya kunder. Och det betyder att de dubblar insatsen upp till max 500 kronor. Det vill säga, sätter du in 500 kronor via comeon.com så får du 1000 kronor att spela för.
Mm, kanon erbjudande. Och kom ihåg att du måste vara 18 år för att få spela. Regler och villkor på comeon.com gäller. Och har du problem med ditt spel så finns stödlinjen.se till hands.
Ja, vi säger tack till Come On som är med och sponsrar Big Six.
Vi tar oss till lördagen där Manchester United på nytt är vinnare igen. Och vi har känt oss lite trötta här i säsongsinledningen på att gnälla på Manchester United. Och jag minns ju det här, inte från i fjol, för då var vi positiva. Då tog United steg i rätt riktning. Men från året dessförinnan då, så var vi ganska trötta på att varje program konstaterar att Manchester United saknar spelidé. Och att de står för väldigt svaga insatser. Det här är ju på nytt en svag insats. Men just nu för United så handlar, och framförallt Ten Hag, handlar det ju bara om att ta 3 poäng. Och det lyckas man på ett mirakulöst sätt faktiskt lösa i slutändan. Och det är Scott McTominay som kliver fram, precis som man brukar göra i Skottland. Där han gör väldigt mycket mål. Han har inte fått så mycket speltid i årets Manchester United. Det kan man ju undra varför, med tanke på att övriga spelare inte heller är särskilt bra då. Men McTominay kliver in och får avgöra på Fergie Time.
Exakt. Byts in i 87. Gör 1-1 i 93. Och 2-1 i 97. Och jag skulle vilja veta vad Ten Hag kände när Jensen dunkar in 1-0 för Brentford i...
Det är ett horribelt försvarsspel.
Ja, ett horribelt försvarsspel i 26. Och det ska man ju säga att försvarsspelet i United i den här matchen var ju rörigt. Och... Alltså jag undrar vad han tänkte då och stämningen på Old Trafford måste ju varit alltså så här, nej men det här nu måste det till stora förändringar, det här går ju bara inte. Nej. Men så får man ju den här vändningen, helt osannolika vändningen. Och apropå Fergie Time så var det ju faktiskt första gången i Premier League som United går in i övertid i underläge och vänder till seger. Det kan man inte så, tro
nej,
på, men just med tanke på Fergie Time.
Man tror att det alltid kan.
Nej, precis. Men det var ju lite sån här...
Det är bara myt alltså.
Ja, exakt. Men det har ju varit vändningar som har varit sena såklart. Men där de ändå har kvitterat eller så i 87 och såna grejer. Men det var faktiskt första gången de låg i underläge i 90 och vände till seger. Och det här kan ju vara en vändning för United. Att de får den här boosten och känner att... Ja, men nu är vi tillbaka på vinnarspåret och det var ju eufori på Old Trafford och inte minst för McTominay. Men samtidigt då, nu, det känns lite tråkigt att liksom snacka ner United och ändå tar en trea. Och då är det är såklart, man kan vända på det och säga, hade det varit ett annat topplag så hade man sagt att det varit en styrka att liksom karva ur en seger trots att det inte ser bra ut. Men ändå att det blir så att mot Brentford på hemmaplan börjar man skicka långt. Tar in Scott McTominay och du ska bara in och brunka i straffområdet. Det är ju liksom paniklösningar som här i det korta perspektivet löste 3 poäng. Mm. Men det är ju ingenting som gör att man på sikt känner att spelmässigt, nu är de igång.
Nej,
och... Men som sagt, mentalt kan det ändå vara en boost som gör att axlarna liksom, de slappnar av lite grann, axlarna faller lite och de känner att de kan gå upp med bröstet utåt nu och spinna vidare på det här och sen plocka fram spelet. Så nu möter man ju Sheffield United borta efter...
Innan derbyt.
Innan derbyt. Och det är ju en match som... Det mötet vinner ju alla lag.
Ja, det ska vara 3 poäng där. Men i Uniteds fall också, vad som skiljer sig väldigt mycket från i fjol. Jag tycker att det fortfarande varit en avsaknad av spel i det ända sedan Ten Hag klev in. Men den individuella briljansen från vissa spelare... saknar man ju. Jag tänker på att Marcus Rashford som var ja, under vintern där var han kanske ligans bästa spelare. Han är ju helt borta. Alltså, det är ju sorgligt att se honom. Hur han på nytt då hittar den här enorma formsvackan. Det får ju inte ske. Och även Bruno Fernandes går inte riktigt att känna igen. Den typen av spelare kunde ju kliva fram i många olika typer av matcher och avgöra. Nu är det Scott McTominay som får göra det. Men de behöver få igång sina... många av de här spelarna som klev fram och avgjorde i fjol. Och sen så behöver man ju på sikt även såklart genomföra matcherna på bättre sätt.
För den offensiva fyran, om man så vill, med Bruno, Mount, Rashford och Höjlund. Det är ju stark. Det är ju ett starkt lag. Verkligen. Där framme. Det är Verkligen. Ju bra spelare.
Ja.
De ska ju kunna göra mycket mer. Men som du säger, det är fascinerande med Rashford. Han blir ju inte den där världsklassspelaren. För att han har sina toppar, men de kommer alldeles för sällan. Mm. Och du har de här djupa, djupa svackorna som gör att han blir ju inte en pålitlig matchvinnare på det sättet.
Nej, definitivt inte. Och det finns lite att fundera på här under landslagsuppehållet. Jag tror inte han hade fått sparken vid förlust där heller, för att United har ju provat det greppet ganska många gånger att just skicka tränare, men det är klart att han är ordentligt pressad och han kliver ut och säger att vi måste kämpa och kriga här, Ten Hag. Ja, det måste de ju också såklart, men det handlar väl också om att börja hitta lite metoder i det där spelet som gör att man är visar sig vara ett bättre lag. Jag tycker United i varje match, det spelar ingen roll vilka man möter. Det är knappt så att de mot Sheffield United heller kommer, tror jag, vara något spelförande och visa sig vara ett bättre fotbollslag, utan det är väl också att man förmodligen då förlitar sig på och hoppas på att någon av de här stjärnorna ska kliva fram. McTominay kanske får mer speltid då framöver. Det återstår att se. United som alltså efter 8 omgångar har 4 vinster och 4 förluster. 9-12 i målskillnad skvallrar också om att det är framförallt brister framåt då. Men skön seger för United, det var otroligt viktigt i det här läget. Och det får man väl också säga att det var 3 viktiga poäng för Chelsea som kliver in i landslagsuppehållet med en bra känsla. 2 segrar mot lag som man ska slå, men... man har redan åkt på mino mot den typen av motståndare tidigare i år. Vi satt ju här med Petter Landén i torsdags och han sa att han uttryckte sig som så att ja, men man får väl ha någon sån här förlust mot Nottingham Forest hemma. Men det får inte bli fler. Och nu åkte man då till Craven Cottage och man åkte till Turf Moor och lämnade med 6 poäng och 6-1 i målskillnad. Mm. Vilket är ju jätteviktigt. För det, även om det är en process långsiktigt att få bitarna att falla på plats och bli bättre som lag löpande, så handlar det ju också om att ta 3 poängar mot de här riktigt dåliga lagen.
Apropå ojämna spelare, här var ju Sterling framme igen då. Uh-huh. Vi har ju sett, speciellt i början och första matcherna, såg vi Sterling som var väldigt, väldigt bra. Och sen försvann han lite grann. Och här är han ju tillbaka och ligger bakom i princip alla målen. Mm. Så att, jättefin match av honom. Och får spela precis så som han vill spela. Bara komma med fart och dribbla sig igenom.
Ja, och trockla sig igenom och exakt. Kanske fixa en straff eller ja. Få iväg något taffligt avslut ja. Som någon slår in en retur på. Nej, men han har visat, han har blandat och gett lite, men jag tycker som helhet så är det ju 8 bra matcher. Nu är jag nog lite förbannad att han inte är med i en anslagstrupp, men där är ju konkurrensen hård. Men han är ju en poängspelare när han har sin dag. Mm. Och nu gjorde han 1+1 plus att han ordnade en straff då. Så att,
och Jackson fick göra mål också.
Ja, viktigt. Och Cole Palmer tycker jag också går från klart. Han ser bättre och bättre ut. Conor Gallagher hyllas också nyttig på det där mittfältet. Och efter uppehållet då, när man då ska möta Arsenal, så är det ju lite spelare på väg tillbaka. Reece James kommer ju addera något till det här laget de få minuter jag förväntar mig att han spelar. Men förhoppningsvis så kanske han har tagit den tid han behöver för att tillfriskna. För då blir det en injektion för det här laget. Badiashil också på väg tillbaka och Chukwu Moeka som faktiskt imponerade det lilla vi hann se innan han klev ut med en knäskada. Han ska också vara tillbaka. Så det blir en häftig match med Arsenal här efter uppehållet. Och Chelsea har ingen rolig tabellposition, men de har 6 poäng här nu senaste 2 och känner nog att de ska upp på över halvan.
Mm. Ja, verkligen.
Så att glatt i Chelsea och ännu gladare toner är det ju såklart då i serieledarna Tottenham Hotspur. Vilken säsongstart det är. Och de vinner på så många olika sätt. De är så mentalt starka, måste jag säga ändå. De har haft så mycket konstiga matcher här nu. Många där de har avgjort sent. Det går absolut att argumentera för att de har haft mycket stolpe in. Men det är ju också, ett harmoniskt lag får ju mycket stolpe in. Det är inte av en slump. I det här fallet då, stora favoriter såklart när man åker till Luton och ska möta dem. Man borde ju ha avgjort den här matchen första 5 minuterna. Det är helt galet vad målchanser de har.
Och, ja, men då trodde jag matchen skulle sluta 5-0.
Ja, nej, men det var ju så. Vad sysslar ni med?
Ni måste kunna täta till här. Pedro Porros lägen ska ju bara vara mål.
Det måste vara mål i det här läget. Men, och det vet man ju också att, jag resonerade precis som du, att det här kommer bli en slakt. Samtidigt vet man också att det är ju en match, den har ju olika scener. Alltså, det går ju, när lag har momentum så handlar det om att man får utdelning.
Ja, exakt.
Och när Spurs inte får det.
Ja, man kan inte trycka på hela
man kan tiden. Inte trycka på över 90 minuter. Och det smyger sig upp en oro också i laget. Varför gör vi inte mål? Mm. Och då är det lätt att pressen avtar och att man åker på något bakåt istället. Det som sker då i den här matchen istället då, dels kommer Luton in i det och de har ju ett bortdömt mål där som är lite tveksamt. Men sen då, att Bissouma står för 2 otroligt korkade gula kort som håller ju på att förstöra hela matchen för Spurs delar.
Ja, men det är så oerhört korkat. Alltså, på lite samma sätt som Kovacic tar ju också en risk. Han klarar sig undan. Mm. Men att han har fått det där brandgula kortet. Sen gör en vårdslös tackling där han egentligen ska bli utvisad men klarar sig. Är också hål i huvudet från Kovacic sida. På samma sätt här. Och här är det ju nästan ännu värre. För att han har ett gult kort. Sen kort därefter så filmar han alltså till sig ett andra gula. Och att man såg på hans reaktion själv. Alltså ibland så kan ju spelare som filmar, de går ju liksom hela vägen och protesterar mot domaren. Att ja, vadå, han var ju på mig. Det är ju inte alls någon film jag håller på med. Men Bissouma var ju bara, han erkände ju direkt i sitt kroppsspråk. Han bara tittade ner i marken och gick ut mot sidlinjen. Så att han, det var ju inga som helst protester. Det var inte protester nästan från någon spelare. Och framförallt inte från Bissouma. Så det var, och det är ju en spelare som har varit väldigt bra också. Så oerhört klantigt. Och som du säger, han sätter ju Tottenham i en sån risk här. Att, amen, och du, precis innan, då har ju faktiskt Luton haft en boll inne som varades bort på grund av det var en knuff i straffområdet. Så då tror jag ändå, och Luton känner att, vänta nu har vi faktiskt ett läge här. Och amen, tänk om det hade ju kunnat bli då, säg att de hade tappat poängen i matchen. Det är ju sånt som kan avgöra. Säg att de, även om jag vet att många Tottenham-supportrar inte vågar drömma än, men vi kan ju ändå säga det att som det ser ut just nu, spelar de så här så är de ju med och slåss om titeln till och med. Men det där skulle ju kunna vara då en sån match.
Ja, nej, bara, men
kolla Luton borta, när Bissouma tog det där röda och vi tappade poäng. Det är det som avgjorde det här. Nu reder de ju ut ändå, men oerhört klantigt.
Ja, men de löser ändå. Vi sa att när Ward-Prowse stegar upp så är det som straff. Och det är lite känns ändå på fasta situationer med Maddison också. Där Van de Ven gör sitt första mål. Och jag tycker han har varit bra. Jag sa att Spurs kommer nog inte hålla så många nollor i år. För det är öppna spjäll. Men de har faktiskt sin tredje nolla för säsongen på 8 matcher. Och är ju obesegrade här och har bara släppt in 8 mål. Vilket jag tycker är imponerande med tanke på den offensiv man står för. Men det är styrka att lämna den här matchen med 3 poäng. Richarlison, hans otur fortsätter ju. Som sagt, skoj avgör den här matchen första 10. Istället blir han utbytt på grund av det här röda kortet. Men det är väl bara att trumma på för honom. För de behöver ju honom nu när Solomon också är skadad en längre tid framöver. Men skön känsla för Spurs. Har ju Fulham här efter uppehållet också. Måndag kväll så hinner ju få tillbaka Son här nu. Han har varit småskadad men han åker alltid på sina landslagsuppdrag. Men det är en jäkla fin känsla i Spurs för stunden. Och det ska bli kul att se hur länge de orkar hålla i här. Men vi behöver väl inte, det är väldigt tidigt att prata titelstrid. Men det ser ju väldigt ljust ut för en Champions League-plats. Och det var ju inte heller, folk räknade ju inte med det. I synnerhet då när Harry Kane försvann.
Mm. Nej, och det var precis Harry Kane jag tänker lite på. Undrar vad han känner just nu.
Ja.
Alltså skulle Spurs gå hela vägen.
Nej, men
då lägger han väl ner.
Det luktar ju Zlatan när han lämnade Inter lång väg. Och då ska vi prata om en spelare som är fostrad i klubben och som brinner för klubben. Och det är väl någon fotbollsgud där uppe som kommer att se till att just det sker. Att Son får lyfta bucklan istället för Harry Kane.
Och så Bayern München vinner inte ligan då.
Nej.
Så att, men vi är ju ändå liksom en fjärdedel in på säsongen, ja. Så att det är inte så här, ja, men åtta matcher är ju ändå, det är ändå åtta matcher.
Ja, det, nu har de ju mött Liverpool, de har mött United och de har mött Arsenal och lämnar de matcherna med 7 poäng. Så det är ju, återigen, man gräver fram poäng i alla typer av matcher.
Ja, och det är ju de där matcherna, om man ska vara med där uppe, det handlar om att ta poäng mot de andra topplagen. Och det gör man ju. Så att det finns ju liksom, det är svårt att leta brister i det här laget. Sen får ju alla lag, landar ju i formsvackor. Mm. Och då handlar det ju bara om att de ska vara så korta som möjligt. Och hur hanterar de motgångarna som ju kommer komma under säsongen. Frågan är bara när. Men just nu så är ju, ja, det är ju nästan ett perfekt lag.
Ja, så tycker jag att de har börjat få in lite bredd. Bentancur kommer väl tillbaka snart, antar jag också. Nu är det ju Sarbi som är på det där mittfältet. Höjbjerg finns ju, han har ju försvunnit bort ur startelvan. Han kommer väl få speltid nu då när Bissouma är borta. Men när Bentancur kommer tillbaka, då ökar konkurrensen på det centrala mittfältet. De har ju breddat till offensiven också med Brennan Johnson som var skadad här. Då. Men han använder ju också... Han laborerar ju lite beroende på matchbild, men i storlagsmötena där man kanske förväntar sig att, eller man vill ha ett tydligare omställningshot i sån, då sätter man honom centralt, men det går ju också att låta honom vara ute på en kant och Richarlison lite mer centralt i banan, så att han har lite olika verktyg att ta sig an matcherna. Men det är klart att Spurs får ju inte, Maddison får ju inte gå sönder och Romero är viktig för den där defensiven, så att det, man är ju lite sköra på så sätt, men det är ju många lag som är sköra på några, ja, på vissa positioner. Viktigt i alla fall då för Spurs, och de leder som sagt serien efter 8 omgångar. Du hade ju eller vi båda pratade om att Luton skulle kunna bli nya Derby. Då får de lugna ner sig lite med poängskörden. Men det blir Sheffield United istället. Det var det jag skulle komma till. Någon av nykomlingarna kanske står för ett nytt rekord när det kommer till uselhet.
Jag vet inte om du såg de bilderna på Basham när han bröt foten. Det var ju att Premier League-produktionen, de rullade ju liksom repriser och närbilder. Jag trodde att de skulle gå på en sån här wide shot direkt och bara säga vi visar ingenting. Men de visade ju repris på repris. Det var riktigt äckliga bilder. Och det är liksom... Det är en mardrömssäsong för Sheffield United på många sätt. Jag tror att många Sheffield United-supportrar kände att inför den här säsongen, det är klart det kommer bli tufft. Men gör vi bara liksom allt vi kan och vi kan gå stolta över en säsong, så ja visst, det kanske är för tufft för att hålla oss kvar, men vi ska i alla fall ge det en match och kämpa. Men nu liksom står man utan en seger efter 8 matcher och bara ett kryss, 7 förluster. Det ser väldigt tungt ut. Och det är väl inte att sticka ut hakan och säga att man tror att Häckebaden blir den första tränaren för sparken.
Nej,
men än så länge har vi inte fått någon, inte varit någon tränare som fått kicken än. Och sen undrar jag också hur långt tålamodet är faktiskt med Vincent Kompany.
Ja.
Alltså jag tror ändå, i och med att han har satt som tydligt prägel och de tror så mycket på honom, och förra säsongen i Championship när de slaktade, gör ju att han har ett stort mandat i den här klubben, tror jag. Men ändå, det läcker ju.
Behöver vi få lite resultat, och jag tyckte inte de gjorde någon bra match mot Luton heller. Det är sjukt att de tar 3 poäng där faktiskt. Ja. De ser slitna ut mot slutet och Luton har bra tryck, och så får de 1-1 och så kommer det där chockerande 2-1-målet från ingenstans direkt efter. Och lite turligt att så tar Burnley 3 poäng där. Men man ser ju där nu att på 17:e plats har vi Luton på 4 poäng. Sen har det blivit ett litet gap upp till Everton. Mm. Och det är väl inte en alltför vågad gissning att tro här att det är de 4 där nere som kommer att kämpa om det. Och det som då ger lite energi för till och med Sheffield United, det är ju då att man kanske kan försöka ta den där platsen strax ovanför strecket då. Men Bournemouth, där har vi också ett lag. Vilken usel säsongsinledning.
Ja, men som du säger, även om det är tidigt så utkristalliserar sig bortastriden här med Luton, Burnley, Bournemouth och Sheffield United.
Ja, för nu, Everton har ju visat dels med underliggande siffror att de har varit med i väldigt många matcher. De förtjänar faktiskt mer poäng än de 7 de har. Men nu har de faktiskt...
Nu fick de lite retroaktivt utdelning här, ja. Everton, med tre kassar efter att de har liksom i de inledande matcherna hade jättemycket chanser men inte fick in bollen. Och nu fick man det här i helgen.
Mm. Och jag förväntar mig att Brentford ska inte ha något med botten att göra. Woods trodde vi inför säsongen, men jag tycker ändå att de har visat upp någon form av stabilitet. Gary, ja. O'Neill då? Alltså Bournemouth, ja. Det är ju intressant. Förra säsongen värvade de ingenting och därför stack Scott Parker. Gary O'Neill kommer in och lyckas lösa kontrakt med ganska många omgångar kvar.
Att han inte fick vara kvar.
Nej, och så i år har de spenderat och ska spela en långsiktigt hoppas de väl att det ska ge utdelning, att de ska stå för en mer... passningsorienterad och metodisk fotboll och inte bara hoppas på omställningar och att man lyckas freda boxen. Men starten är ju mardrömslik och frågan är hur länge man orkar med den här spanjoren då, Iraola. Har man lagt så mycket pengar, då förväntar man sig resultat. Det vore katastrof om de får lämna Premier League.
Ja, jag tror att vi pratade om det i början. Det är ju ett oprövat kort i Raiola som man tar in här. Det är en väldigt stor risk, kände jag inför. Men Gary O'Neill bra i Wolves. Pedro Neto etta i assistligan i Premier League så här långt. Så att, och Wang Yi-Chan har gjort ganska mycket mål också. Mm. Så att, de har ju fått en ganska okej
Med tanke, jag tycker faktiskt att den är helt okej. Och jag har också matchen... Ja, det var ju första omgången, så jag vet inte om det är färskt i minnet. Men man gjorde det imponerande mot United på Old Trafford. Där skulle man ju ha lämnat med fler poäng. Men man står för en trepoängare mot City. Och det finns mycket i det där laget som de kan bygga på. Och jag tror faktiskt inte att man behöver vara indragna i någon bottenstrid. I synnerhet när vi ser vilka lag som är där nere som känns betydligt sämre. Bra Björn, nu är det landslagsuppehåll då som väntar. Vilket ju alltid är lite trist, men vi kommer ju ha...
Speciellt som svensk.
Ja, så det är väldigt deppigt. Men det som blir kul för oss då, det är ju att vi kommer gästas av en intressant herre här i slutet av veckan som vi släpper på måndag.
Ja.
Och det är Jonas Olsson, din kollega på Viaplay.
Precis, Jonas Olsson kommer hit och då ska vi ska inte snacka landslaget.
Nej.
Även om Jonas ska jobba med sändningen på torsdag Moldavien, träningsmatchen. Utan vi kommer fokus på Premier League och Jonas karriär också. Vi kan väl passa på att lyssnarna kan få skicka in frågor.
Vi lägger ut en fråga till bit också på Twitter, men de får gärna komma in med frågor till Jonas Olsson som ju har... många matcher i Englands högsta liga för West Bromwich bland annat då. Så att Jonas Olsson kommer till oss, vilket ska bli väldigt kul. Men bra Björn, då är vi klara med timman. Vi konstaterar att vi har en Premier League-säsong som har börjat på bästa tänkbara sätt. På så sätt att det är en väldigt levande tabell.
Ja precis, den lever och den är... Ja, det är kanske slitsamt att säga, men mer intressant på väldigt länge, skulle jag vilja säga.
Precis, och vi har fått tvålagsrace under många säsonger i form av främst City-Liverpool. Och i fjol fick vi nästan hela vägen då med Arsenal City. I år hoppas vi då att det kan vara ännu fler lag som blandar sig in och ger City en match. Men det är tidigt, men vi gillar som sagt att man måste få spekulera såklart också, sen blir det... kanske fel i slutändan. Det återstår att se. Men tack Björn för att du var med. Och tack till alla er som har lyssnat.